Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Hjärtligt välkomna, Sparpodden avsnitt 261. Med mig Alexander.
Och Jocke Bornold.
Grymt. Ny vecka, nya möjligheter.
Ja, absolut.
Det är så man alltid borde inleda en podd, tänker jag.
Vårt sjukt flummig inledning på den här poddtiden.
Ja, det är få som vet, för det är ju innan vi går live. Mm. Men det tar ju oss mellan en halvtimme till 50 minuter. Och vässa oss inför ett sånt här.
Ja, och det är ibland så otroligt flummigt. Idag har det varit extremt flummigt.
Men det är det som också gör det väldigt kul. Jag tror att vi får ut, eller det är ju väldigt kul, men jag hoppas att vi får ut någonting. Vi skapar någon dynamik i det där.
Ja,
jag målar upp i alla fall någon bild av att
vi blir bättre av det.
Exakt, jag tänker mig att vi liksom blir mer samsynta i någonting.
Tror inte att du som lyssnar nödvändigtvis håller med om det.
Nej, men, så kan det vara.
Så jobbar vi i alla fall.
Det är våran kreativa metodik för att producera
det här.
Men den här podden är lite av en podd i självreflekterande anda. Vi får ju väldigt mycket frågor om hur vi personligen gör för att läsa på. För att vässa oss. Både som, nu är vi sådana som pratar och tycker till om det, men också hur vi är som investerare. Och vad vi gör för att bli, kort och gott, bättre investerare. Så att vi ska reflektera lite över det.
Ja, kul.
Jag hoppas att vi ska kunna få ut lite bra nugget för er som lyssnare.
Jag tänkte ju säga, de som inte gillar när det blir flummigt i Sparpodden kan ju stänga av nu.
Nej, kvar. Stäng av efter sen.
Absolut.
Men vi gör så här, vi hoppar in i det. Jag förberedde några frågor, för jag tänkte att vi ska ha någonting att cirkulera kring. Mm. Jag vet att när vi klickar på play så brukar vi båda köra på bara. Mm. Så vi får väl se vart det landar.
Spännande. Men,
både du och jag, vi har ju investeringar som en hobby. Nu talar jag för mig själv, men jag vet att du också.
Ja, så är det. Absolut.
Och vi har ju någonstans, själva hobbyn kom ju före yrket. Så kan man ju säga. Mm. Man fick upp intresset för börsinvesteringar, aktier, i synnerhet för oss båda, skulle jag väl tro. Eller?
Ja, absolut. Jobbet blev mer bara en följd av intresset, tror jag.
Ja, och det är ju en väldigt skönt, tycker jag, att ha det. Både som jobb och hobby, om man får kalla det för det. Mm. För vi lägger ju väldigt mycket tid på det. Man hade inte orkat annars.
Nej.
Om man inte fann det här väldigt intressant. Och det jag tycker är otroligt intressant, varför man aldrig kan sluta med det, det är för att du kan inte riktigt lära dig börsen helt och hållet. Den är lite av ett magiskt under. Du kan förstå och tämja den i viss mån, men du kan aldrig fullt ut lära dig vad som ska ske imorgon.
Nej.
Det finns alltid något form av element av överraskning.
Ja.
Något form av förnyelse som gör att det som funkar idag inte säkert att det funkar om 5 år.
Nej.
För omständigheterna, ekonomin rör sig. Mm. Vi får nya företag som blir nya storföretag och de gamla sipprar iväg så småningom. Och sen reser de sig igen. Mycket kommer ju på nytt. Mm. Det har man ju någonstans lärt sig vid det här laget, att det är hög grad av innovation, men det är också väldigt mycket gamla mänskliga klassiska beteenden som återkommer.
Absolut.
Hur ser du på det?
Nej, men så är det ju. Sen är det också så här, jag tror både du och jag är väldigt nyfikna. Ja. Och det tror jag bottnar lite i varför man väljer aktier som hobby. Är dels är den här biten att man kan tjäna pengar på det förstås. Men jag tror minst lika mycket nyfiken. Liksom att man vill lära sig mer om olika saker. Och då får man lära sig mer om, det kan ju vara makroekonomi och där kommer in politik. Oljepris eller vad som helst. Det är alltid spännande. Men det kan också samtidigt nästa dag grotta ner dig i en ny bransch eller ett bolag eller
det finns så mycket att läsa
på. En
ny
Volvo lastbil eller hur funkar den här motorn, eller man kan läsa på så oändligt mycket och man kan grotta ner sig i saker och få reda på saker som man annars aldrig hade gjort. Och någonstans så blir man ju väldigt allmänbildad av att hålla på med aktier. Och det tycker jag fortfarande är väldigt, väldigt kul.
Men är de verkligen lika stora? Alltså drivkraften av att tjäna pengar och hela den här allmänbildningen, påläsningen. Jag vet inte svaret, men tjäna pengar är en viktig drivkraft för mig personligen.
Ja.
Och jag tycker inte man ska hymla med det. Utan
nej,
hela
absolut.
Börsen handlar ju om att skapa pengar.
Ja.
Ett aktiebolag för mig har som högsta syfte att vara vinstdrivande. Så nu börjar man experimentera med andra former av bolagstyper där man kanske inte alltid är vinstdrivande i slutändan. Mm. Men det är det i klassisk bemärkelse det har handlat om.
Ja.
Jag tycker att det är en viktig drivkraft. Sen får man ju ha den med måtta. Det finns ju de som slukas av hela den där liksom pengafrågan.
Ja.
Men jag tycker att den är viktig. Jag tycker att man någonstans också ska vara ärlig för sig själv när man investerar. Att det är en viktig del. Absolut. Det är därför man gör det här. För man tror på det systemet.
Absolut. Så är det ju.
Ja. Eller vad tänker
jag
du?
Jag är kapitalist.
Ja.
Jag tror på det. Det är så enkelt är det.
Och det har vi pratat lite emellanåt. Mellan alla sändningar. Det är ju en form av, inte religion, men det är en form av tro. Man behöver ha en tilltro till det systemet. Ja, om absolut. Man nu investerar.
Annars är det ju, blir det väldigt knepigt.
Ja.
Absolut.
Är det det bästa systemet då? Nej. Förmodligen inte. Vi har nog inte uppfunnit det bästa systemet.
Kanske inte.
Men det är det bästa som fungerar just nu.
Nej, men det är viktigt. Jag tror jättemycket på det. Men då kan man liksom tratta ner. Ibland blir det så stort när man tänker så här, kapitalism, stora globala företag som bara äter upp och förstör och bränner resurser. Men man får tratta ner det, så handlar det om att jag som individ och investerare ska få ta del av den avkastning jag levererar.
Mm. Eller som bolaget levererar.
Ja, som blir i längden med
just
själv
dina
bolaget
pengar.
Eller är bolagets ägare eller ja, om jag är egenföretagare så. Ja, men det handlar om äganderätt, det handlar om fri företagsamhet, allt det där som jag verkligen tror på jättemycket. Jag tror på det utifrån ett samhällsperspektiv också. Ur mitt egna perspektiv, ja, men jag tror ur ett samhällsperspektiv så är det superviktigt. Det är därför jag inte tror på kommunism. Jag tror inte på det. Jag tror aldrig det kommer lyckas. Därför att ja, det kanske är flummigt, men någonstans är det så när man alltid ser det kollektivets bästa så får det alla sämre.
Mm.
Jag tror verkligen på det. Och jag är inte så.
Historien har ju bevisat att det är ju svårt.
Absolut.
Att få igenom det. Kolla Kuba, kolla Kina, ja. Kolla Ryssland.
Men sen är jag inte så tokmarknadsliberal. Jag tycker också att för den friheten och för den möjligheten så får man betala någonting för att få det. Och det är, får du göra i form av regleringar och skatt.
Mm.
Det är så du betalar. Och där tycker jag det är bra om man kan skapa så att alla har den möjligheten. Jag tycker det är roligare om du lever på och tjäna pengar på det du skapar, gör av det av det du själv som individ skapar mer än att du har ärvt någonting till exempel. Jag är inte så där. Så att nu är vi inne på filosofi. Liksom.
Men det är intressant att reflektera över, för du ställs ju inför det här dilemmat, om vi nu får kalla det för det, hur fri marknaden ska få vara.
Ja.
Alla vi ställs ju inför det som individer när vi investerar.
Mm.
Och det är ju klart att så här, under historiens gång så har pendeln svängt lite hur liberal marknaden får vara.
Ja.
I vissa lägen så vill man avreglera väldigt mycket, släppa de här fria krafterna, eller släppa krafterna fria.
Mm.
Problemet som uppstår då, historiskt, det är att vi människor är olika drivna. Så att några kommer att ha det enklare att nå toppen.
Mm, absolut.
Och de kommer ansamla höga, stora summor och högar med kapital. Och då behöver vi ha någon form av nersippringsprincip. Mm. Som gör att ekonomin i sin helhet går framåt.
Ja.
För om bara enskilda individer ansamlar alldeles för mycket, då får vi extrema ojämställdheter. Och det är sällan bra.
Absolut. Och därför tror jag att det inte finns liksom en generell lösning. Och det är därför vi har de här olika. Det är därför det är olika.
En pågående debatt.
Vindar. Mm. Och ibland så har vi mer reglering, ibland har vi färre. Och det är kanske det som gör att samhället går framåt någonstans. Mm. Att man inte. Att ha ett låst läge och tro på att så här ska det funka hela tiden. Jag tror inte på det. Det är liksom. Du måste ha. Världen och samhället står inte still. Det behövs olika regelverk eller olika krafter som är olika starka beroende på hur samhället mår och vilket håll det är på väg åt.
Ja, men jag ser också det som en nödvändighet att vi har olika poler som för en konstant diskussion. Sen är det ju alltid lite bekymmersamt när det blir för extrema poler.
Ja, men jag tror många, kanske som lyssnar här, som har en väldigt marknadsliberal syn. Och det får man ju ha. Mm. Det tycker jag är okej. Okay. Men själv så är jag ganska mer mot mitten i sådana fall.
Ja, men jag är nog också, eller jag är generellt sett liberal, men jag är fullt medveten om att vi kan inte släppa marknaderna helt fria. För jag ser inte att det skulle fungera heller. Det blir alldeles för fragilt. Det blir alldeles för skört system. Mm. Det kommer inte fungera i sin helhet för alla parter.
Nej.
För det är också viktigt ur ekonomin i sin helhet att det blir någorlunda jämnt fördelat av resurser.
Ja, det är det. Det finns en...
För annars så kommer vi inte... Liksom, det skapas revolutioner, det skapas osämja.
Ja.
Och det slår ju tillbaka på
ja,
de absolut...
Lite starkare. Ja.
Nej.
Och då sjunker tillväxten. Ja, men så är det. Det där är evigt.
Ja, det är en evig sån här. Så vi behöver någon form av skatt för att det ska sippras ner. Men för mycket så att det hämmar, ja, då stannar ju maskineriet upp också.
Du visar ju alla lyssnarna dina gester här. Det är väldigt mycket gester här på Alexander. Då vet man att han är engagerad. Det är
ja,
så här,
man kan se. För vi lägger ut
På Facebook.
På Facebook, YouTube.
Ni ser gesterna.
YouTube, Jocke.
YouTube, förlåt. Ja. Vad är skillnaden?
Ah, sociala medier. Jära. Och på Spotify har vi podden också numera. Det är faktiskt ett gäng lyssnare som har börjat lyssna in där och uppskatta det.
Ja, kul.
Tydligen en populär plattform. Jag är en sån som inte använder Spotify.
Just det, du använder inte Spotify.
Det är också ett filosofiskt sätt att anamma livet. Ja. Utan Spotify. Ja. To be fair, jag använder YouTube Music som de har släppt nu.
Okay.
Det är väl same but different.
Men du lyssnar ju inte på musik, erkänn.
Jag lyssnar bara på mig själv. Jag resonerar kring... Nej då. Men det är intressant. Det måste vara den här pågående debatten. Och vi ska tillbaka till röda tråden.
Mm.
Jag tror att vi är väl rörande överens. Det känns som att jag kanske är lite mer åt det liberala hållet.
Mm.
Jag vill nog ändå ha en tilltro till systemet. Men jag samtidigt fattar att... Det här är inte det mest perfekta. Det finns uppenbarliga brister. Men vi kommer nog aldrig hitta någonting perfekt.
Nej, så är det.
Och vi behöver som mänsklighet acceptera det där och ha den där pågående debatten mellan de olika sidorna.
Ja.
För att tillsammans lösa det.
Svårt att säga också att den modellen vi haft i Sverige de senaste 70 åren har varit dålig.
Nej, så
eller
är det.
Den nordiska modellen.
Som är då lite mer åt mitten.
Ja, nästan lite åt vänster om man ska vara helt ärlig. I många ögon så är det ju så. Vi har en stor offentlig sektor, vi har ett stort skyddsnät. Men det är svårt att säga att det inte varit framgångsrikt. Även om det finns hela tiden saker att förändra och förbättra och saker som ibland totalt spårar ur. Så tittar man på andra länder så måste man ändå säga att det varit framgångsrikt. Men sen är den modellen framgångsrik nästa 50 åren? Det är en annan fråga. Och det är inte helt säkert.
Och många tänker att det är antingen eller.
Mm.
Den tycker jag kan vara viktig att lyfta i ett sånt här parlamentariskt läge där det är total stando, för vi tycks vara så polariserade. Jag menar, socialism funkar ju tillsammans med kapitalism. De är inte helt... Vi har sällan liksom en ideologisk förhållningssätt.
Nej.
Utan det är ju pågående vindar. Sen när det kommer ut på extremerna, det är då det blir svårt att samföra det.
Och sen måste man ändå alltid komma ihåg att det är samma praktiska problem som ska få en lösning. Liksom. Det är inte alltid man kan... ibland är det tillfälligheter om det blir en... Vad som gör att en viss typ av politik... kan jag känna blir vänster eller höger. Det är ett problem och det ska lösas oftast.
Ja.
Just nu så är man rätt dålig på att lösa problem.
Ja, men min poäng är att...
Min syn på det här, det är ju ett ekonomiskt perspektiv. Vad är bäst för landet ekonomiskt? För det gynnar våra bolag. Liksom.
Mm.
Ja. Men vi får se.
Och ur ett ekonomiskt perspektiv så är ju inte... Liksom allt för hämmande skattesystem och allt för mycket fördelningspolitik är bra.
Nej.
För företagen behöver ju vinstmedel för att kunna innovera sig själva. Men samtidigt så ur det större perspektivet så behöver vi få med människorna, vi behöver få med samhället, för annars så blir det problem.
Och där, då kan vi ta det stort. Det är ett globalt problem är ju nu när allt mer produktion blir robotiserad.
Mm.
Och det är en process, men den har vi haft länge. Det är ju sen Spinning Jenny och industriella revolutionen. Men att Vad ska vi jobba med liksom? Och framförallt hur ska vi tjäna pengar? Det är ju intressant. Det är ju en jätteintressant fråga. Om vi inte behöver ha de här tråkiga jobben, det är väl grymt. Det är väl asbra. Men vad ska vi göra då och hur ska vi fördela kakan liksom? Det kan man ju säga som aktieägare kanske man ska vara lite orolig för det. Därför att är det så att vi behöver öka skatterna på bolagen då? Någon form av produktionsskatt.
Och för att det sen ska sippra ut
i allmänheten. Precis. På något sätt måste man fördela om det där. Och då blir det...
Det är så långt. Alltså,
ja, men det är kul att tänka på. Jag
vet.
Roligt.
Jag vet.
Och det kommer komma.
Förr eller senare, men det kommer inte komma över en natt.
Nej.
Nu står alla arbetslösa. För det är så här, det har man ju som sagt...
Nej, det tror jag inte. Vi kommer jobba med andra grejer. Liksom. Men frågan är hur tar man betalt för dem? Och så.
Ja.
Och ska men, det vara helt... Ska då vara skattefritt att producera? Då har vi moms när man köper och konsumerar och sådär. Jag vet inte.
Nej, men vi har ju utforskat och diskuterat lite kring sån här universalslönlösning. Alltså att man ger en liten summa till alla invånare. Man testar sånt på lite olika ställen. Finland vill jag minnas.
Ja, Italien nu vill
Italien.
Man ju
göra det. Ja, då vill man göra det på hela landet till och med.
Jag tror det.
Men ingen har ju ännu lyckats lista ut vad blir konsekvensen av det fullt ut. Så det är ju väldigt vågat att köra liksom hela landet direkt. Jag tror att vi kommer väl experimentera med sånt för att se... Håller vi fortfarande en hög innovationsnivå? Är vi fortfarande glada och nöjda medborgare?
Det är så svårt att säga. Eller har vi det i Sverige i form av socialbidrag? Vi har ett enormt skyddsnät.
Ja. Men nu är det inbakat i komplexa system.
Ja. Ja,
just så att absolut. Man måste fortfarande klättra lite för att få det.
Mm.
Vilket spelar tillbaka på grundläggande mänskliga drivkrafter av att vi måste jobba oss framåt. Vi kan inte bara sätta oss still, rulla tummar och läsa böcker. Utan vi måste... Det känns som att vi måste göra någonting.
Ja.
Vi måste känna någon meningsfullhet.
Ja, men det är nog viktigt.
Och tar vi bort jobbet som är där du spenderar mest tid,
mm.
då blir det svårt.
Är det? Kolla på alla de här. Onkel Tom och Farbror Fri och allt vad de heter.
De som lever ute i skogen.
Ja, de jobbar ju inte.
Nej,
de vill ju inte jobba heller.
Nej, och för lyssnare då som är lite...
Jag är lite elak mot dem. Någon av dem kanske lyssnar.
Ja, men det, så kan det mycket väl vara.
De, det är klart de jobbar, det förstår jag också.
Onkel Tom har du ju haft med i podden tidigare.
Ja, jag skulle jättegärna bjuda in Onkel Tom igen faktiskt. Ja. Det hade varit kul att följa upp hur det går. Men han har ju flyttat ut till Småland och bor i en stuga där. Och kämpar med att bli självförsörjande, tror jag. Jag följer honom lite på hans blogg ibland.
Det här är spännande. Det här vi pratar om nu, det är ju människor som lever i den så kallade FIRE-rörelsen.
Just det.
Och det har ju verkligen varit på agendan.
Ja, det har det varit.
På SVTs agenda.
Ja.
Under de senaste
veckorna. Vad står FIRE för?
FIRE står, jag vill minnas att det är för Financial Independent Retire Early.
Okej.
Okay. Och det handlar i andemening om att du vill ha så pass mycket kapital att du kan bryta dig fri från arbetslivet. Det är väl typ vad det handlar om.
Just det.
Sen så är det olika vägar, hur extremt man vill spara för att nå det där. Man kanske vill jobba deltid men, och har då liksom pengar över för att kunna möjliggöra det. Det är spännande ändå att det finns sådana rörelser.
Mm.
Och jag tycker att det är kul att de dyker upp.
Ja.
Men man behöver också vara lite vaksam som följare av det där. För det kan ju lätt bli att man bara ser glamouren av att wow, massa tid över. Sjukt trevligt.
Ja.
Men det finns ju eventuella problem att komma tillbaka till arbetslivet om du sen vill börja jobba igen. Det är inte omöjligt på något sätt. Men det är ju en sån sak man behöver reflektera över. Pensionsinbetalningar försvinner. Och de är ju en enormt stor del av din framtida lön.
Mm.
Jobbar du, pension bygger ju på att du jobbar.
Absolut. Jag är lite så här... om man nu känner för det här på riktigt... vi har ju inte pratat så mycket om det här egentligen. Nej. Därför att min företrädare Günther... Han var kanske en mer förespråkare för. Även om han gjorde en intervju faktiskt. Om det var i Dagens Industri.
Ja, den var emot det.
Den var emot det, tror jag. Ja. Så att han har bytt sida. Vi har inte pratat så mycket om det. Men om man ska ha någon, om man gillar det här. Om man tänker och tänker passiva inkomster. Så att förlita dig på passiva inkomster från... att förlita dig på passiva inkomster från börsen. Är väldigt svettigt. Och jag skulle säga att det krävs enormt mycket kapital för att känna sig trygg med det. Skulle jag välja att gå den här vägen så skulle jag nog gå mer och se till exempel köpa hyresfastigheter. Det är väldigt många genom åren som har ägt hyresfastigheter och levt det här i livet, som jag tror många vill ha. Det är en bättre väg att gå. Att hitta bra objekt där du kan få en passiv inkomst i form av hyresintäkter. För då vet du...
Och folk kommer att bo.
Ja, det är lättare att planera. Och den tror jag, den typen av liv är också betydligt tryggare. Man kan ha en aktieportfölj, men ska du verkligen leva det livet? Hyresfastighet är ett bra alternativ.
Motargumentet blir ju att det kostar mycket mer. Du kan ju...
Du har en annan möjlighet att finansiera det också.
Ja, i och för sig.
Så att har du samlat ihop ett bra kapital så finns det en bra möjlighet att göra det. Nu är det lite jobbigt då kanske att... vid den här tiden hög värderingsnivå kanske. Men den typen av passiv inkomst passar mycket, mycket bättre om det nu inte är så att du är brutalt intresserad av aktiemarknaden. Jag har lite svårt att förstå varför man väljer aktiemarknaden just när man vill leva den här typen av liv. Det finns bättre alternativ faktiskt.
Ja, men jag köper det med hyra, men den är så liten. Aktiemarknaden har ju också den här potentiella uppsidan.
Mm.
Man kan ju använda det. Jag ser verkligen...
Fast här, du räknar med avkastning. Här är mycket det att man ska plocka ut 4-5% per år. Och det tror jag uppnår betydligt lättare och tryggare på.
Ja, men det handlar ju om vilken startsumma eller vilken summa du behöver ha.
Absolut. Om du väl har sparat ihop den, det behöver du nog göra på börsen för att få en hävstång. Men när du väl kommer dit, när du ska leva ditt liv som fri... Så växla över till andra typer av passiva inkomster. Det skulle vara mitt råd faktiskt. Det är väldigt tufft att leva. Därför att du kommer inte hinna spara ihop så mycket pengar som du vill.
Mm.
Sannolikt. Men, vilket gör att ända är knapert. Men om då börsen faller liksom de här 30-40% är det väldigt, väldigt tufft att leva på avkastningen. Vilket kommer tvinga dig ut i arbetslivet tror jag.
Och jag köper den också. Men ta då. Så här, jag är med dig men också lite mot dig.
Mm. Får man vara?
För hyresrätter, jag köper ju att det är en stabil intäktskälla för dig som äger den. Och det är det man vill komma åt om man ska bryta sig loss och vara finansiellt oberoende. Eller finansiellt fri.
Just det.
Och varför man då räknar med aktieportföljen, det är för där kan du hitta aktier med en direktavkastning på en 6-7%. Så du kanske, det räcker med en portfölj på 3 miljoner. Mm. Och lever du då relativt knapert, det är inte liksom supersnålt, men lite mer liksom vanligt, så kan du säkert komma undan. Jag förstår ju din poäng. Haken med det där är portföljen är värd 3 miljoner idag.
Mm.
Den är inte värd 3 miljoner efter ett börsfall på 50%.
Mm.
It's obvious. Och den kanske många missar att räkna med. Man ser bara den här uppgången.
Jag tror att man kanske räknar med det, men jag tror inte man inser hur stressande det är.
Nej, för det finns ju andra faktorer också.
Ja, det stressen av att det går ner. Det är nog det jag är orolig för. Att när det väl händer och men då har jag levt med en pappa som varit ganska beroende av avkastning från börsen. Och haft det som en stor inkomstkälla under många år.
Alltså du är ju lite kantad av det.
Ja, det. Jag vet hur tufft det kan bli.
Liksom. Ja. Mentalt slås det ju om rätt mycket. Men min poäng är, för de där 3 miljonerna, du får ju inte så där galet mycket hyresintäkter av hyresrätter.
Nej, men vad det är att den finansierar ju. Det är där du får liksom.
Du behöver bygga ett bolag och så belånar det där kalaset. Ja, så kan du få lite mer.
Som privatperson också kan du göra det. Du kan ju belåna det ganska högt då. Vilket är... Nej, kika på det. Jag såg faktiskt att onkel Tom skulle ut och kolla på en hyresfastighet. Men det har haft flera i min bekantskapskrets som har levt det livet. Jag tror att det är utan att skapa någon jätteförmögenhet på det som har levt gott på det.
Ja.
Och de har sluppit arbeta, om det är nu det man vill göra. Så jag tycker i alla fall man ska kika på det.
Ja, oavsett vart
och
man står i.
Och du kanske själv kan bo i hyresfastigheten. Och, ja, men det finns lite det. Jag vet inte, jag tycker det är en bortglömd klassiker för de som vill 70, 80, 90-tal. Då tror jag det var rätt vanligt bland människor som kände att de inte ville jobba. Att helt enkelt ha och driva en hyresfastighet kanske.
Men... sen kan det ju vara bra också att gilla sitt jobb. Så är det inte så farligt att jobba.
Nej. Absolut.
För det är någonstans, personligen så har inte jag som högsta mål att få så mycket pengar så jag kan säga upp mig. För mig handlar pengar om tryggheten.
Mm.
Tryggheten att kunna säga upp mig om jag nu känner för det eller byta jobb.
Ja.
Eller vara mer ledig.
Mm. Ja, men så är det för mig också.
Det
är väldigt skönt att kunna byta jobb. Nu ska jag byta jobb i och för sig. Men jag gör ganska liknande saker. Men det är också skönt att känna att nej, men jag... Jag kan jobba på McDonald's liksom.
Ja.
Jag behöver ha en inkomst, men den behöver inte vara så stor. Och det är jätteskönt.
Det, ja, det är ju det som är tryggheten. Ja, det är det som är det viktiga för mig. Tryggheten också. Men om man då lever på den här portföljen och din trygghet helt och hållet baseras på värdet av din aktieportfölj och den faller, ja, då fattar man ju hur mentalt jobbigt det kan vara.
Ja.
Så det är därför jag också... Kul att folk följer den här FIRE-rörelsen.
Ja.
Oavsett är det ju bra att folk blir mer medvetna om sin konsumtion, för det är de underliggande parametrarna.
Ja, absolut. Och det tror jag är
och mer sparsamma.
Det som är bra med alla de här bloggarna som skriver om det här. Jag tror det är rätt få som väljer att bli så...
Jag tycker generellt att de är bra på att lyfta också.
Extrema, men de lyfter bra grejer.
Exakt.
Och bra synpunkter. Och jag tror ingen trampar snett liksom, av att följa dem. Så att, men det är fascinerande. Det är ganska långt från hur jag väljer att leva mitt liv.
Ja. Men jag tycker också att de är bra på att förklara haken med det, just att leva på portföljen, men jag tycker det är väl värt också poängtera det, att det finns problem med det. Mm. Och jag ser inte att alla kan göra det, för då har vi också systematiska brister. Det var väl det Günther var ute och sa. Det blir problem i systemet om alla bor ute i skogen.
Någonstans får det ju bidra också. Det är ju så, skatten ska in.
Ja.
De är ju inte fria därför att de utnyttjar välfärdssystemet. Barn går i skolan, sjukvård.
Exakt.
Så att,
men fatta vad mycket böcker man skulle kunna läsa om man var helt fri.
Ja, vad hade du läst för bok då?
Oh, jag hade läst jättemycket. Jag tänkte komma in på det. Det var nämligen min röda tråd.
Ja.
För hela poängen med det här avsnittet var just hur vi vässar oss som investerare. Jag är ju en sån som läser ganska mycket.
Mm.
Jag läser både böcker men också rapporter och finansiell information.
Ja.
Men jag lägger väldigt mycket fokus på att läsa böcker. Inte nödvändigtvis aktierelaterat.
Nej.
Jag tycker att man kan hitta mycket även utanför.
Mm.
Beteendeekonomi blir ju mer och mer aktuellt. Där finns det mycket att hitta som är relevant för mitt sparande och större penseldragen. Läser du själv mycket?
Ja, det gör jag. Det ligger liksom i jobbets natur att man läser mycket rapporter och den typen av... Jag kanske inte läser sig... Ibland läser jag en annan bok.
Finska krigsherrar läser.
Ja, det gör jag också. Men jag läser mycket böcker som inte handlar om ekonomi. Det gör jag. Och tycker att det är ganska skönt att göra det. Jag läser även poesi ibland. Det är ju, kanske man inte tror. Men jag tycker det är ganska kul. Just nu är jag inne på...
Varför skulle man inte tro det?
Jag vet inte.
Har du inte den auran?
Jag kanske inte har auran av att läsa poesi, men jag tycker det är ganska kul. Jag gillar det.
Ja, oh, jag tycker att du har lite den auran.
Det är för att
mystisk.
Poesi tvingar en att tänka liksom.
Mm.
Så har du inte läst poesi så börja med Tranströmer då. Han vann ju Nobelpriset i litteratur, svensk poet. Skriver väldigt bra, får det att tänka. Men det handlar om poesi är kul. Själv just nu är jag insnöad på så här brittiska romantiker, typ Lord Byron.
Ah, okay.
Läser jag mycket.
Det är ju intressant. Poesi...
Men jag ska säga att poesi är intressant därför att tvingar dig att börja tänka liksom, och reflektera och fundera. Och det är det jag vill åt egentligen i poesin. Jag läser inte för att det är vackert. Liksom. Jag läser den därför den tvingar mig att tänka och fundera. Och det är det jag ständigt försöker att... och det har med mitt jobb att göra också. Man vill alltid försöka... Man kan inte bara läsa och så drar man det vidare. Utan du måste analysera det du läser och fundera igenom. Vad tror jag om det här? Och göra en analys och någon slags egen form av egna tankar. Och då tycker jag poesi är kul att läsa. Därför att det hjälper dig att hålla igång tankarbetet.
Det är någonting väldigt mänskligt med det. Jag tänkte precis säga att det har blivit någon form av skifte. Poesi har ju betytt väldigt mycket under mänsklighetens historia.
Mm.
Det är så vi ofta har berättat saker och information för varandra.
Ja.
Genom berättelser.
Mm.
Nu har vi ju gått ifrån det där. Det är få idag som kan säga... det är få som memorerar poetiska verk.
Ja.
Memorerar texter.
Ja. Du tänker inte be mig.
Nej, jag tror att du har inte dem i huvudet.
Nej.
För vi behöver inte det idag. För vi kan ju läsa det i boken eller till och med så enkelt idag googla fram det. Så vi behöver ju inte hålla den där informationen. Så jag tror att det därför kan vara bra att påminna sig om det. Att det är så vi under historiens gång har delgivit information genom berättelser. Och vi har berättat dem om och om igen. Och det säger någonting väldigt mänskligt om oss. Så att, men att vi inte glömmer av det helt och hållet när vi går in i en Google-era där allting bara är ett knapptryck ifrån. Det finns fördelar med det också, men vi får inte glömma av de liksom interna processerna. Att bevara kunskap och förstå det där.
Absolut.
Bearbeta det, det är väl det jag
bearbeta, absolut. Det är väl nyckeln, att bearbeta det man tar in.
Exakt.
Annars är det inte värt det. Det är inte värt att lyssna på Sparpodden eller det är inte värt för en journalist att ringa till mig om jag inte bearbetat infon och har en åsikt.
Nej. Och det gäller även för alla som lyssnar att själva bearbeta den informationen de tar in. För det är så lätt att man bara läser för läsandets skull.
Absolut.
Så bara liksom, det landar inte utan det liksom går in via ögonen och ut genom munnen.
Mm.
Men det fastnar aldrig där uppe. Så jag försöker också reflektera mycket kring det jag läser. Och det är därför jag läser också väldigt mycket aktierelaterat. Många av de böckerna som är kring börs och finans. Bara för att jag tycker att det är kul. Det är lite underhållningsvärde.
Ja.
Men man får ju ett högre reflekterande värde av att läsa lite mer populärvetenskapligt eller populärpsykologiskt.
Absolut. Jag har också läst senaste tiden läst Max Tegmark Mitt universum.
Liv 3.0.
Nej, jag har inte kommit dit än.
Du kommer att gilla den.
Ja.
Den är riktigt bra.
Han är ju
där har vi en speciell bokrekommendation. Till
men det
alla
tar tid att läsa, just för att man måste bearbeta det som sägs och skrivs. Men den är kul.
Men vad handlar den boken om? Det här måste han ju publicerat en bra bit innan.
Ja, det är liksom hans bestseller, tror jag, från där det startade. Liksom.
Ja.
Och det handlar egentligen om...
Vi kan ju förklara då. Max Tegmark, svensk.
Fysiker. Princeton.
Just det.
Och har gjort massa liksom så här klassisk fysikforskning. Mm. Men egentligen den vill jobba med tenderar nästan mer åt det filosofiska hållet. Och det här är universum, parallella universum som man pratar mycket om. Och jag försöker ge en bild av hur universum ser ut och hur den kanske tänkas se ut. Någonstans bottnar hans idéer kring att allting bara är matematik. Vilket är... vad händer när man går ner från... Nu vet vi att det finns atomer och neutroner och sen kommer man ner på kvarkar. Men vad händer när vi gräver allt längre ner? Till slut kommer det bara vara en matematisk formel.
1 + 1 + 1 + 1.
Det är hans tankar. Men han är väldigt intressant.
Ja.
Men fysik åt det filosofiska hållet.
Liv 3.0 är ju lite mer framåtblickande.
Mm.
Där spekulerar han ju lite i mänsklighetens framtid. Och hur den kommer att påverkas av dels hela den här robotrevolution, AI, big data. Ni har hört de här buzzworden 1000 gånger.
Mm.
På vilket sätt integreras de? Kommer robotarna ta över? Eller blir vi cyborgs? Man kan redan nu argumentera för att vi är cyborgs. För du har din telefon alltid en armslängd ifrån.
Just det.
Och där har du ju i princip all information och koppling till alla andra människor. Så vi börjar redan bli halvt robotiserade.
Mm.
Och hur det där kommer att utvecklas framåt. Yes. Otroligt spännande. Otroligt
jag ska ta den. Han är väldigt intressant. Hade varit världens bästa gäst i podden. Max Tegmark. Han är sponsrad av Elon Musk.
Mm. De har någon sån här think tank. Ja. Där de håller på listar ut. Och framförallt, han är ju väldigt, väldigt mån om att vi måste reglera AI.
Mm.
För gör vi inte det,
just det,
så kommer den där kalaset att spåra.
Mm. Ja, jag ska läsa den.
Det är det de gör tillsammans. Han och Elon Musk och många andra såna här brainchilds, om man får kalla det för det.
Men det är en bok som provocerar mig i tanken och får mig att reflektera och kanske vrida och vända på saker. Och det gillar. Det är kul. Men jag kan läsa. Ibland är det kul att bara läsa.
För läsandets skull.
Ja.
Men läser du mycket fiction?
Eller
läser
du
non-fiction?
Ja, men jag gör det ibland.
Jag får känslan av att du läser mer non-fiction.
Ja, men det gör jag också ibland. Absolut. Bara för att...
Du gör båda.
John le Carré.
Okej, ja.
Typ.
Jag är jättedålig på att läsa fiction.
Mm.
Jag läser nästan uteslutande non-fiction. Jag tycker jag börjar få mer och mer grepp om varför det finns mycket bra litterära verk som är fiction.
Mm.
Men jag är så hungrig efter kunskap.
Ja, det är du faktiskt.
Känns det naturligt.
Så att du är girig efter kunskap.
Jag är faktiskt girig.
Ja.
Nej, men jag har ett starkt behov, en stark drivkraft av att ansamla kunskap.
Mm.
Nästan på en besatt nivå.
Ja.
Jag vet inte, men det är, så länge det inte tar över mig så.
Men det är väl därför aktiemarknaden då passar liksom.
Ja, för det är ett evigt svart
hål. Den är oändlig liksom.
Ja. Mm. Men man måste också våga blicka utanför det där. Men det är någonting härligt med kunskap. Det väger inte
det
så mycket.
Det gör det.
Och när man får en ny, ett nytt infallsvinkel, då är det otroligt.
Eller är det så? Kunskap väger väl, kan ju väga enormt tungt.
På vilket sätt då?
Det gör ju också att man får större insikter. Och man kan inse saker som kanske bara hade varit skönast att inte veta. Kanske bara var gött att bo i en stuga i skogen och inte veta någonting.
Kanske.
Jag hade inte funderat så mycket på AI eller på...
Ja. Jag har inte nått den punkten eller... än. Vi får väl se om jag når den punkten.
Ja.
Men,
du har potential att det bara, fuck it, jag drar ut i skogen. Du skulle kunna sitta ute i Boråsskogarna, leva där på råa djur och
bara läsa
filosofi. Faktiskt. Så du har potentialen.
jag
skulle inte bli förvånad.
Nej, okej då.
Om 10 år.
Bara helt skäggig och vithårig om 10 år. Jag sitter och läser filosofi.
Faktiskt.
Det låter som en drömliv.
Ingen mobil, ingenting.
Nej. Och bara helt fire.
Och bara springa i dina såna här tåskor i skogarna. Liksom. Ja, det... Någon slags mytiskt väsen.
Jag är ju en sån som hade gått bananas om... Jag gillade ju de här Google Glass. Jag köpte aldrig såna. Men det här var ju glasögon. Där du kunde ha en liten dator. Nu börjar det komma tillbaka. Jag följer det otroligt intressant.
Okay.
Ja. Jag har en dröm av att kunna springa och läsa. Eller åtminstone gå och läsa. Jag har faktiskt en sån ambition.
Ja.
Men det är otroligt svårt. Jag läser ju väldigt mycket digitalt.
Mm.
Så jag är halvt där, men det är svårt att gå och läsa.
Ja, det är svårt. Jag håller med.
För du måste hela tiden böja huvudet. Mm. Tänk om man skulle kunna få in det i ett par glasögon.
Mm.
Och sedan bara liksom rulla på. Det hade varit drömmen. Snyggt. Bara springa på plan, öppen mark, långt, långt, långt.
Du kan inte lyssna då? Det är...
Ja, men jag är mer för att läsa.
Ja, det är också.
Jag börjar fundera på om man skulle kombinera lyssna och läsa.
Mm.
Bara totalt hjärntvätta mig själv med all information. Men det är... Man får ha någon rimlig nivå. Sjukt vad det här spårade.
Ja, det spårade ut totalt.
Det gjorde det, men vi får göra så ibland.
Ja.
Jag tycker det är lite...
Vi får göra vad vi vill. Jag har sagt upp mig, jag säger vad jag vill.
Vi får väl se om jag får fortsätta då.
Ja.
Vi skulle kanske ha ett helt avsnitt om bara litterära verk och bokrekommendationer. För det finns så mycket man kan anamma.
Ja, det gör det.
Men om vi ska skicka med oss någonting avslutande till lyssnarna. Vara nyfikna. Det har vi ju båda dragit stor nytta av. Att vara konstant nyfikna.
Ja, men det tycker jag.
Läsa på mycket. Läsa, det måste inte vara böcker. Det kan ju mycket väl vara rapporter eller annan typ av information.
Ja.
Men se till att läsa och se till att bearbeta. Just. Reflektera över det där. För annars så, ja, som sagt, mycket läses idag som inte koms ihåg. Och vad är då syftet med att läsa i från första början? Det var väl typ de två visdomarna vi hann med.
På en timme.
På en timme. Men de är otroligt viktiga, tror jag.
Ja, absolut.
Och jag hoppas att ni som lyssnar blir lite sugna på att läsa. Skicka gärna in lite bra litteraturstips.
Gärna.
Boktips.
Det måste finnas massor med bra tips där ute.
Släng det under hashtag Sparpodden på Twitter eller i gruppen hashtag Sparpodden på Sharewill. Och det måste inte vara som sagt begränsat till aktielitteratur. Utan,
ja, gärna någon bra poet får ni gärna skicka faktiskt.
Finns ju lite värmländska sådana.
Det gör det.
Läser du dem?
Jag köpte min kärlek för pengar. För mig fanns ej annat att få. Nils Ferlin.
Det är, jag tror att det är det bästa avslutet på en sparpodd någonsin.
Ja.
Stort tack Jocke. Vi ses och hörs igen nästa vecka.